men då så, välkomna till bollklubben denna speciella torsdag 14 maj. Det är röd dag och det betyder att vi har sprängt in en cupfinal så här på Nationalarenan. Det ska vi såklart snacka mycket om. Jag sitter ackompanjerad av Alexander Axén och Olof Lund. Hur mår vi en röd dag? Vi jobbar.
Vi jobbar och ja, men det är ju kul cupfinal. Det är ju klassiskt att de ofta lägger dem på Kristianstadsdagen och att folk kan åka och det brukar vara bra tryck. Och, ja, det var ju sånt tryck som fick skjuta upp avsparken en halvtimme. Det blev ju något fel på pendeltågen.
Annars hade vi planerat ganska väl för bollklubben drar igång 17. Om det inte blir förlängning och straffar så hade vi ju på nästan sekunden haft en färdigspelad cupfinal här nu och haft en mästare klar. Men riktigt så kul blev det inte, för lite trafikstrul gjorde att avsparken sköt upp en halvtimme.
Ja, det ska aldrig rulla på. Det måste alltid vara lite kärvt. Det är så livet är. Så att, men det blir intressant att se vart det tar vägen. Det
blir ju ett speciellt program då såklart för oss i och med att matchen pågår. 20 kvar ungefär. Spontana intryck så här långt. Vi kommer snacka mycket mer om matchen när vi har en mästare klar och även få rapporter från Strawberry. Men det är Mjällby som är i förarsätet.
2-1 och har väl varit lite starkare får jag säga. Är min bild av en Hammarby och ja, men två jävligt skarpa mål av dels Elliot Straud, det var nästan det snyggaste, och sen Jakob Bergström däremellan. Stark Hammarby mellan med en kvittering, Paulus Abraham, också väldigt snyggt mål. Så det var ett snygga mål och bra match.
Jag tycker också, bra match alltså. Bra, två jäkligt bra lag i passningsspelet. Litar mycket på sitt spel och sådär. Hammarby lite mer spelförande. Det är också att man ligger under med 2-1 och Mjällby kanske går tillbaks lite. Men jag tycker att det är en välspelad match och med väldigt mycket bra fotbollsspelare på planen alltså. Och Straud är ju egen klass alltså.
Ja, och jag menar de som liksom pekar på allsvenskan och VM-truppen i hela den diskussionen, han visar ju här vilken klass han håller, att han vuxit ur allsvenskan, även om detta är svenska cupen när det är två allsvenska topplag som möts. Nej, men vilken klass han har
alltså, ja,
det måste man verkligen
snacka om, att inte låter honom gå liksom över huvudet, utan han gick ju bara in. Och man såg första ruschen när han sprang förbi i Skoglund att okay, det här är, han har bestämt sig, han kommer göra den här matchen till sin. Nu får vi se om det räcker, men det känns som att han trivs med tillvaron just nu.
Ja, han är jättekul och jag tror också att han vet att han kommer lämna i sommar. Och allt är bara kul. Fotboll är kul för honom och det märks på honom. Och det brukar vara så när man har kul att det brukar bli bra också. Och han har ju internationell touch och fart, så att han kommer lyckas vart han än går, tror jag.
Ja, och också på något sätt en spegel av allsvenskan. Jag menar, vi såg ju alla den allsvenska premiären där Hammarby fullkomligt klädde av Mjällby. Och Mjällby som torskade lite konstig match hemma mot Örgryte. Men ändå två förluster och det var mycket, det skakade i det bygget. Hammarby inledde starkt, sen har ju Hammarbys form ändå dippat medan Mjällby är ju på uppåtgående, och det tycker jag man har sett i cupfinalen.
Ja, det tycker jag också, att Hammarby är som vanligt tunga och jobbiga att möta och sådär, men inte skapa de här riktiga målchanserna som man är van att göra och se dem. Medan Mjällby litar så på sitt spel och är väldigt bolltrygga. När de väl får bollen så slår de inte bara iväg den, utan de gör någonting med den. Och varenda gång de kommer till anfall så är det livsfarligt. Ja. Och har den där lite extra passningen som är sådär fin, så man tänker att det där är inte matchlikt, men det där är när Mjällby spelar, för det kommer alltid in på tredje spelaren eller sådana saker. Så att väldigt farliga varje gång Mjällby är i anfallsspel.
En annan sak som vi kan prata om som inte rör resultatet då, men det här är ju första gången som den läggs på neutral plan, även om det är majoriteten Hammarby supportrar på plats. Alltså, vilket lyften då att cupfinalen inte går på Mjällby eller Hammarbys hemarena, att det verkligen blir så, två sidor.
Ja, alltså man går ju tillbaka. Det har ju varit så tidigare med, alltså, ja, det har varit länge. Ja, precis. Så jag menar, det var även, jag tror till och med att de har spelat en på, var det inte 3000 åskådare?
Ja, nej, men ja.
Och jag menar, Blåvitt mötte Djurgården på Friends Arena i början. Så att, det här har ju varit liksom, man har gått fram och tillbaka, och ett tag var det man mötte hemma borta möte och så, så att man letar efter en form. Och sen var det ju det att publikmässigt hade man ju svårt med den neutrala planen. Därför gick man till att man istället lottade när man fick träff med den här, det lyckosamma gruppspelet, så började man lotta efterhand så att hemma eller borta, och fick, ja, men det blev ju bra publikmässigt och på något sätt vande sig folk vid det. Sen blev det väl här att bägge lagen ville hitta något annat. Jag tycker detta är lite orent. Jag tycker det hade varit rimligt i så fall att spela i Norrköping eller någonstans mitt emellan. Men det är ju förbundet som äger. Det är lätt att glömma bort. Men Svenska Cupen äger fotbollsförbundet. Det är klart att de helst lägger matchen på en arena där de äger en tredjedel. De vet ju att med ett Stockholmslag kommer de få mycket folk intäkter på läktaren. Intäkter, och det är viktigt, så det spelar väl en roll. Sen kanske de delar med sig lite mer av intäkterna, det vet jag inte. Men jag bara tänker att det kanske finns en lockelse i det för Mjällby jämfört med att spela på Strandvallen, mindre människor, att det finns större pengar att dela på.
Men vad är du enig där? Alltså om vi bortser då från att de äger turneringen så att säga, hade det inte varit optimalt att spela den i Norrköping eller Göteborg eller så? För det är klart att Hammarby-supporterna har ju lite enklare att transportera sig till Solna och finalen.
Men då tappar de gräsgrejen istället. Så det Hammarby vinner publikmässigt förlorar de underlagsmässigt. Och det är väl det att jag tror att Mjällby kände också att okej, vi förlorar det, men det kommer de inte vinna ändå vart det än går. Om det går på månen så förlorar de där. Så att de ville ha underlaget kanske. Jag tror att det är där de kände.
Det kan säkert vara en faktor.
Men att naturligtvis kunde Göteborg också ha varit ett alternativ då. Eftersom det är lite närmare så. Men
ja, och det blir man på något sätt tycker jag att om man liksom ska ha en neutral plan så skulle man kunna leta efter liksom något som är mer mitt emellan än att det blir i Stockholm. Sen å andra sidan, jag menar, det är ju så är det ju i Norge, så är det i England, att man lägger cupfinalen på den arenan, nationalarenan.
Mm. Men det blir ju orättvist om du sätter att det skulle bli AIK i final. Då blir det ju orättvist.
Ja,
ja. Så det, i Norge finns det ingen som spelar på det sättet.
Nej, och samma, det finns ingen som har hemmaplan på Wembley.
Nej. Ja, det är så 15 som är där rätt så ofta. Jag har eget omklädningsrum.
Varannat år eller?
No,
någonstans.
Ja, vi var även där i semifinalen nu i FA-cupen. Men jag har egen nyckel, så det är lugnt.
Svårt att sätta någon exakt dagordning i och med att vi inte vet om det blir förlängningen. Men vi lovar mycket mer snack om cupfinalen om en stund. Våra reportrar Frank Norring och Sundberg på plats på nationalarenan ska vi såklart höra av oss till senare. Vi ska också ringa Jens Fjällström, kolla lite inför helgens matcher, men vi börjar med att ringa upp en annan kollega.
Va?
Ja, men va? Har du fått en vignett nu, Simon? Välkommen.
Nej, jag är inte sådär snygg. Sådär snygg är jag inte.
Nej, det var retuscherat. Lite överkurs tycker jag, så för du är inte ens nära så snygg.
Ja, de fick slita ganska hårt med den faktiskt.
Ja, jag förstod det.
Ja. Vad tyckte du om den?
Ja, men det var jättefin. Det blev en liten småkock här nu när man satt där och fick fnissa till lite grann.
Ja, hur är läget då efter, ja, efter en ny vecka av... Ja, både jobb med oss men också fotbollsspelande själv då. Eller lirade du senast?
Nej, det gjorde jag inte.
Var du skadad?
Ja, precis. Vi får se lite. Jag ska på lite undersökningar så vi får kolla. Se vad som väntar gubben.
Skadad eller skadad?
Ja, skadad.
Okay.
Var ju rädd att möta Örebro.
Ja, fy fan.
Vet du hur det gick sist? Var det 3-0 efter 18 minuter eller 20 minuter eller någonting? Då fick jag ringa så här, lugn. Men ja, det var en jämn match, så kan man väl säga.
Akta nu så du inte får dig en sån hårtork som Lasse Granqvist fick senast. Att vi ska hålla oss till det Simon är här och prata om, inte IFK Värnamo. Eller hur, Simon?
Ja, nej, absolut.
Du, var Simon... det en hårtork eller inte?
Nej, jag vill det var veta. Ingen hårtork. Det var det absolut inte.
Men det framgick det var... så. Alla vi tolkade ju som en hårtork uppe på fyran. Till och med kanske tjuvkopplade upp på femman.
Ja. Ja, men det var ganska lugnt tyckte jag. Det var ganska odramatiskt. Men det är väl trevligt att man kan skapa lite rubriker. Det är väl trots att det man är där för, eller?
Ja, exakt.
Det är det du är där för.
Men ni är på speaking terms, så att säga.
Ja, absolut.
Ja, ja. Du, apropå diskussionen här innan, jag vet att du lyssnade. Var det någonting du studsade på?
Ja, alltså... Oh, ja, i min första krönika så skrev jag ju om detta, att jag tyckte vi skulle ha finalen på neutral plan och att vi även skulle ändra till direkt utslagning. Det fick jag ju den största hyvlingen någonsin av Olof när han idiotförklarade mig hur det var på fastans tid att det var 2000 personer på finalmatcherna. Så då hade jag ju ett förslag att det skulle gå på stadion, Stockholms stadion, där det egentligen inte är något lag som spelar och hade på något sätt kunnat bli ju... Ja, man gör någon typ av lite som de gör i Norge egentligen. Men nu så hörde jag att han hade vänt.
Nej, jag vill ju lägga det mitt emellan. Jag vill inte vara på Stockholms stadion. Om du lyssnade ordentligt så sa jag liksom Norrköping mitt emellan. För att få samma förutsättningar för supportergrupperna snarare än att allt ska vara i Stockholm.
Men måste man ha det på en specifik plats då? Kan man inte ha det lite mobilt så?
Jag tror på något sätt, just med tanke på att det ligger några andra matcher på stadion, så i herrmatch i alla fall, så hade man, jag tror att det hade kunnat bli någon typ av, det är också en fin plats eller en
avlig plats. Löparbanor. Du får jag kika.
Ja, men det är ju Värnamo, de brukar ju ha det förut.
Jag vet.
Ja, men... Det är Stadio Olympico också, den är ganska trevlig den med liksom, så att jag vet inte.
Han var ju fin 1990, men det, vi kan köra på det.
Hyvlingen gällde ju mer att du ville skrota gruppspelet. Nu kör du lite så. Du har lärt dig snabbt i branschen, för du kör och paketerar ihop en liten lögn som du kastar upp. För hyvlingen gällde ju inte den neutrala finalarenan.
Nej, det gäller, men det var ju en del av det.
Nej, det var det. Där synar man honom direkt och vet att man kan inte lita på dig, Simon. Tänk tycker
till.
Jo,
men det kan man. Men grejen är ju också så att det var ju att vi ska spela på massa idrottsplatser heller. Liksom i februari, mars där, jag tycker ju att man kan lägga kuppen så att den ligger som ett löpande. Det tycker jag inte är så. Argumenten finns väl för åt båda håll, men jag tycker inte att vi spelar överdrivet mycket matcher, så att om man har tryckt in några till så borde inte det vara omöjligt.
Ja, men du vill ju inte skrota gruppspelet helt, för då finns ju risken att vissa lag spelar en tävlingsmatch och sen har 5 veckor till skarp säsong.
Ja, men du ska inte börja den. Alltså, du ska inte börja den. Min poäng var ju i det när jag skrev det, att jag tycker att det blir... Alltså de lagen som får hemmafördel, de blir ju väldigt tydliga med de som har konstgräs kontra gräslagen som får spela på oftast på, ute på något jävla fält med ett halvpissigt konstgräs. Och då anser jag att det är ju liksom inte rättvisa förutsättningar. Sen så kanske det inte alltid behöver vara det, men jag tycker väl att har man 2 titlar att spela om så ska det väl vara så rättvisa förutsättningar man kan skapa som möjligt. Och då tycker jag ju inte att det är rimligt att Mjällby ska behöva spela på deras blåsiga fält i... De första tre matcherna blir det väl i alla fall, eller 2 hemmamatcherna, utan då tycker jag att man ska kunna lägga det så pass att de får spela sina hemmamatcher också på Strandvallen tidsmässigt.
Ja, jag förstår Simons invändningar där, och han har ju en poäng i att det är lite orättvist. Samtidigt tycker jag ändå gruppspelet är så bra. Jag hade mer velat lägga till en omgång till så att det var 2 lag som gick vidare. För nu är det ju så att gruppen är ju död efter första omgången för rätt många lag.
Jag är helt med där faktiskt. Lägga till så vi får en 1/8-final då innan en kvart.
Absolut.
Det var bara den synpunkten som det var den värsta hyvling Simon hade fått.
Men du Simon, om vi tar oss vidare då apropå dina krönikor. Vi släpper din första, tar din senaste istället från igår. Och så krokar vi på lite, för Johannesson var ju här och snackade. Det var en del domarsnack här i bollklubben igår. Du skrev och hade lite tankar och idéer. Berätta vad du tänker. Vad borde vi göra framöver?
Alltså, jag vet inte om jag tycker att man borde göra det. Men om man ser till någon typ av lösning för domarna. Alltså så som det verkar ju vara. För de vurmar ju ändå på något sätt för VAR. Och de vill ju ha så mycket hjälp som möjligt. Och jag är väl någonstans, alltså för mig själv som spelare så är det ganska svårt att dra paralleller till eftersom inte jag har varit med om VAR själv, alltså så, som aktiv spelare. Så att jag kan inte riktigt uttala mig om jag tycker det är jobbigt eller inte, med tanke på att inte jag har någon egen erfarenhet av det. Men om man ser till någon typ av, eftersom alla klubbar och supportrar är emot det, och just så länge de för beslutsfattandet så kommer det ju inte bli något sånt i svensk fotboll. Och det, frågan är väl mer hur länge snarare det är att det kommer vara så. För till slut så, jag menar, även om det finns 51% regler och att vi medlemmarna äger frågorna, så till slut så kommer det väl även vara något beslutsfattande som gör att ja, men vi kan ju inte bestämma om vi spelar med offside eller inte. Så till slut så kanske det blir att man måste på något sätt ha någon typ av videogranskning. Och då var ju den Jag vet, jag kan inte exakt vad det är den testas, men det är ju att man använder sig av tv-bilder och att man har en coach challenge egentligen. Var ju min poäng där, och att man skulle kunna använda den en gång per match där man förhoppningsvis då skulle kunna på något sätt få bort de här allra grövsta misstagen. För jag, så drog jag väl ett exempel åt det hållet där jag inte tycker man ska använda det. Det var ju Gustav Lindgrens 4-2-mål mot Häcken, där man du ser inte riktigt, är det offside eller är det inte offside när bilderna rullas. Alltså det kan vara offside, men det kan också inte vara offside. Och att där tycker jag inte man behöver gå in och pilla i allt. Utan att det blir mer snarare en typ av, ja men här ser man ju uppenbarligen de här felen som Mehmet nu har gjort. Så hade det ju varit, ja men vi tar den, och sen så hade det ju blivit mål både mot Gais, men också nu senast där ju mot, med AIK ju. Så att man på något sätt hade hittat någon mellanväg i det, jag vet inte hur möjligt det är, men där man kanske inte går all in på det som är var idag, utan att man hittar någon typ av mellanväg. Och om man då skulle använda sin coach challenge, och då får man en bestraffning genom att motståndarna får ge valfri spelare ett gult kort som inte har ett gult kort redan. Det var någon, alltså så, jag brainstormade lite, och det var väl någon typ av idé som jag fick kring det.
Jag slår hår på det där direkt då. Om vi tänker att jag har utmanat, vi säger Wilsons tackling, att jag tänker att han ska få utvisning där. Men så säger domarna, nej det är inte. Då har jag gjort min challenge. Sen dyker det här och sidemålet upp. Då kan jag inte utmana.
Nej. Och just därför, det
finns ingen rättvisa i det här, liksom.
Nej, för det kanske det inte gör, men då får du ju dimmigt. Poängen är ju med att du sitter och håller på din challenge, så du inte gör att du kan vaska den på vad som helst. Jag tycker ett rött kort, det är många gånger så är det liksom, ja visst fasen kan det vara rött kort, men det är också i vissa fall inte rött kort. Alltså så att, är du helt säker på att det där ska vara rött kort, ja men ta den då. Är du beredd på gamla med det, ja men då får du göra det. Då får du också vara beredd på att det kan bli fel senare.
Jag tycker det är fel även i tennis när de har tre, och att det kan bli fjärde, att det kan vara helt avgörande för sättet eller och så vidare.
Du menar att det blir orent, men jag förstår ju Simons poäng att om man har obegränsat med antal challenges från ett tränarperspektiv, så kan ju det förstöra rytmen totalt. Det blir ingen fotboll då.
Nej. Och det är där som jag, vad alla tycker då, att det är tiden som är ofta säger problemet för med VAR. Men de här situationerna, båda offsiderna, utvisning på Roxon, Hansen på Paulus Abraham. Du har en 5-6 som det kommer ta 10 sekunder, så är det klart att det är, så här blir det. Det är de här svåra situationerna som Simon säger, där man kan ha 7 repriser, det händer ingenting. En annan sak då, det är ju om man ska välja varning. Det är klart att jag väljer en varning på en som har 2 varningar då, så han har sig nästa match om det är toppmatch.
Nej. Du får bara välja varning på de spelarna som inte är varnade.
Vadå inte är varnade?
Det var det jag ska. Som inte har
gult kort redan. Du står på 2 varningar inför matchen. Det är klart att jag väljer dig, att du inte kan spela nästa match då.
Men vem tar beslutet vem som varnas?
Ja, men det får ju i sådana fall motståndarbänken göra, tänker jag.
Ja, men du förstår ju. Då tar man en som är avstängd nästa match. Så att...
Jag förstår på något sätt att man går denna mellanvägen. Samtidigt så undrar jag om det inte börjar växa när det är som Simon tar upp, att men någon gång kommer kanske svensk fotboll tvingas in i det här. Samtidigt upplever jag att man ute i Europa, att det växer mer och mer protester mot VAR. Jag vet, eller liksom ett missnöje kring VAR. Jag är inte säker på att, vi får se, det kommer bli liksom en kamp hur man kan driva på det. Jag menar, FIFA och de vill ju göra det ännu mer, och de inför ju nya delar nu till denna sommarens VM som kommer införas även i svensk fotboll. Jag menar, nu la man inte även till det att om man talar och med någon motståndare och håller för munnen, så kan man bara det göra att man drar på sig, var det rött kort direkt då? Det var nog så, ja.
Ja, det kanske det var.
Ja, men det är så att, ja, vi får se var den kampen slutar. Än så länge tror jag inte att UEFA kommer liksom tvingas svensk fotboll att gå med på någonting som man inte har gått med på hittills.
Nej, det,
vi hade ju Johannesson här igår. Ja. Och han sa ju att det har gått från 83 till 97 eller 98% rätt på domsluten. Mm. Man får tycka vad man vill om VAR, men där blir vi så. Mm. Och är det inte dit vi vill? Eller vill vi ha så här att vi ska sitta och prata om...
Men grejen är att vi pratar lika mycket VAR i Premier League, jo, men det, och domarbeslut, för att det blir också en bedömning där de går in och tar straffar som kanske man bara hade släppt.
Se bara diskussionen kring Arsenals mål mot... Se bara diskussionen kring Arsenals eller West Hams bortdömda mål, kvitteringen mot Arsenal. Jag menar, snacka om att man har pratat om ett domslut. Man har inte tagit bort diskussionen. De har bara flyttat någon annanstans. Så att ur det perspektivet så tror
en
jag...
En annan domslut, Olof, som dök upp, det var ju så, var någon som sa Motherwell Celtic.
Ja, exakt. Ja. Exakt.
Men tror straff, du att... Det var ju straff i sista minuten för Celtic.
99:e minuten.
Ja. Som betyder att Celtic går 3-2 och de nu kan avgöra ligan hemma mot Hearts nästa helg.
Så är det ju. Mm. Men om vi säger så här då. Du som ju gillar italiensk fotboll, det jag antar det som du kommenterar. Alla gnällt på Juventus i 30 år att de bara läckte in och las i straffområdet, så fick de straffar och allting. Det var ju det största gnället alltid, att de fick domarna med sig, och alla lag egentligen i Italien, men, Sverige avstängda hit eller dit.
Alltså, det är ju
precis.
Jo, men ja, det är ju samma. Alltså, det blir samma sak. Och grejen är så här, de som är motståndare till VARs största saker som jag tycker, det är tiden och att, ja, det blir fel, blev... att det blir fel.
Nej, men ingenting, man blir
är, ingenting är 100%.
Man blir berövad känslorna också.
Jag tycker inte, jag är med Olof, för jag tycker inte man, alltså så, jag tycker inte man behöver göra någonting, utan att man låter och att man får, alltså jag tycker inte man ska gå all in på det där som utan jag trivs med så som det har varit och så som det är, och uppenbarligen så blir det aldrig 100% rättvisa hur du än vänder och vrider på det. Sen så självklart med typ, alltså i vissa delar så kan man ju tycka att det är för jävligt, men ja, det är väl på något sätt, det får man leva med, och det finns väl andra saker i livet som också inte är helt rättvist.
Det som jag tycker, eftersom jag precis som Axén håller på ett lag som går lite mellan Premier League och Championship, så upplever man ju känslorna. Championship har inte VAR, Premier League har VAR. Och för mig handlar det mycket också om känslorna. Att man vet att när det är mål i Championship så vet man det.
Men jublades det på Stråberg när AIK gjorde 2-2 eller inte? Jublades det eller inte?
Det jublades, men för mig, men samtidigt, men vänta,
ja, men det är samma.
Jag vet, du är inte van att folk talar
till typ. Det är inte
till,
det är samma.
Ja, men känslorna blir annorlunda, för även om man jublar så vet man inte när det var. Nu ska det faktiskt kollas, och sen blev det i sig jubel en andra gång när nu, ja, det gick hem. Men det är något härligt med att man vet att pang, mål, domaren visar för mål. Ja, nu kan inte Jök dyka upp och ta bort målet. Jag tycker att den frågan är viktig.
Och här måste jag säga att det tycker jag också, som Olof är inne på, är den stora uspen med allsvenskan. Alltså åt det positiva hållet. Har man kommenterat internationell fotboll och det blir ett mål, så sitter man ju lite på spänn först för att så här nagelfara situationerna innan. Okej, har allting gått rätt till? I allsvenskan så vet man, är det dumt mål så är det dumt mål. Ja. Sen kan det ibland bli fel, men man vet att de som står och uttrycker sin glädje, det är inte förgäves, utan det är, och det tycker jag ändå är, det är jävligt härligt.
Jag har ett bättre, vi säger först och främst, var det 40 000 som jublade när de gjorde 2-2 AIK? Jag vill bara fråga det.
Nej, det var inte 40 000.
Hur många var det då?
Ja, man får ju dra bort...
Du menar derbyt nu?
Ja, man får ju dra bort 8 000 djurgårdar som inte jublar.
Ja, hur mycket hann de jubla?
Men de hann ju jublat ett tag innan folk började.
Det var inte...
De flesta satt bara så här... Nej,
så
här.
Det sa du inte, men det var inte 40 000.
Ja, skitsamma, ni är ute och cyklar i alla fall idag. En annan grej. Vi säger så här. Borta supportarna står där. 93:e minuten, leder med 1-0. Alla är svinglada. Då gör hemmalaget mål. Och alla, ni vet själva hur det är. Man hånar dem att haha, 1-1 och bla bla bla, allt det där. Och då blir lite knäckt. 93:e, fan, vi släpper in 1-1. Då kommer helt plötsligt domaren och säger, vänta, vi ska kolla en sak. Det var en jättestor offside, det blir inget mål. Hur tror ni att den jublet man kommer att göra på den kortsidan då, kontra en som man gör mål, säger jag?
Jo. Alltså, och det var ju som Olof sa, det blir ju ett extra jubel, men ingenting...
Blir dubbelt så stort jubel.
Ingenting trumfar liksom jublet som sker i stunden.
Jag ska berätta varför. Vi spelade mot Hammarby hemma. Örebro.
Ja, men det
och
måste vara klart.
Nanne Bergström och de höll på att tjata och skulle ha en straff. Och vi höll på typ i 94 minuter. Till slut fick de sin straff. Så jag var inne och gratulerade. Ni var värda det. Ni har ju tjatat hela matchen. Och då vet alla att Kennedy ska lägga in den här straffen. Då blir det 3-3. Alla vet om det. Han kommer sätta straffen. Det är slut sen. Då är det 3-3. När alla vet det. Alla sitter där och vet. Okej, det blir 3-3. Rinner rädda den bollen. Det är jublet. Jag kan säga att jag har aldrig någonsin...
Men det har ju inte med VAR att göra. Jag
har aldrig känt en sån, ett sånt tryck i Örebro någonsin. För att man vet att ja, men det blir ju mål.
Men tänk om VAR hade funnits och så ser man att så här, Rinne gick lite för tidigt. Så ska de ta om straffen.
Ja, de hade inte
och
fått straff.
Sen
hade det funnits VAR hade det inte blivit straff istället. Jag har tränat mindre lag. Så det är därför jag är för VAR. Hade jag tillhört som Simon massa lag som Tyson Gull hela tiden och sånt, då är det klart att det är skönt att gå in och lägga sig lite och få en frispark eller straff och så är det klart. Liksom. Jag fattar den grejen. Jag fattar att de stora lagen är emot det. Jag fattar det. Men de mindre lagen, det jämnar ut sig, säger folk.
Ja, vad säger du, Simon? Alltså. Inte lätt. Nej, att få en syl
i
vädret
här. De senaste åren så har jag ju trots allt varit i IFK Värnamo.
Gulen har fått med det mycket då, eller hur?
Ja, jag vet. Alltså, ärligt talat, jag skulle nog ändå säga, jag tror vi fick 4 eller 5 straffar i fjol, så att vi hade nog inte mindre straffar än någon annan.
Nej.
Tydligt.
Slår jag håll på den.
Nej, det är för herregud. Varför håller de 4 mest klara straffar man har sett någonsin?
Men vi behöver inte ta hela den större diskussionen, men det finns ju många problem med VAR. Det här att en domare kan gå in och trumfa VAR-rummet och säga, jag vill inte att ni liksom korrigera mig, utan jag såg exakt, det är också fel. Ja, så det finns ju många problem.
VAR är inte perfekt, Adam, du har helt rätt. VAR är inte perfekt, jag håller helt med dig om det. Men jag vill åt de här uppenbara, de här som jag sa nu, 5-6 grejerna.
Men det tror jag alla
vill. Behövs inte ens VAR för det. Det är bara att titta på de här bilderna så det är slut efter 5 sekunder. Det är de jag vill åt. Jag vill inte åt den här, var Lindgren offside eller inte, i det här precisa sådana här saker. Det är inte där jag är ute efter. Jag är ute efter de här riktigt uppenbara, du ser nästan på första reprisen att det här är fel.
Får hitta något samspel då mellan tv-produktionen och domarkåren. Snabb kommunikation att du, det här...
Ja, men du ser ju själv på den matchen att det
visst,
det inte...
för vissa är uppenbara.
Ja, sen, det är det jag menar.
Du snackar ju om kanske 4-5 situationer per år. Alltså
hittills
inte
på
70,
7 omgångar. Utan... Nej, men på sju omgångar nu så har 11 stora misstag, säger Johansson att det
är. Ja.
Som hade
11 misstag som hade korrigerats.
Som hade räddats på VAR. Ja.
Ja.
Och det är 7 matcher vi har kommit in i nu. Det brukar vara, han sa att det var någonstans runt 40-45 på ett år. På 240 matcher. Så det är inte så mycket. Alltså egentligen om man ser ut det så. Som hade kunnat förbättrat allting sånt. Det kanske räcker.
Mm. Ja, jag tror problemet är att när man väl, om man då öppnar den dörren och går upp dit, så kommer någon alltid säga att ja, men då finns det 10 till vi kan titta på. Och att risken är att om man... Där får man ändå ge UEFA, förra UEFA-presidenten Michel Platini rätt i att han ville inte ens öppna dörren till ny teknik, för han trodde att börjar vi med ny teknik, förutom målkamerateknik, men börjar vi med det här så kommer vi lägga på mer och mer. Och precis så har det blivit i internationella fotbollen. Nu ska man in och kolla hörnor, är de rätt eller fel? Ett gult kort som blir ett rött där, då ska man in och kolla på det. Och då, vi har öppnat den här dörren och då tror jag att man kommer gå åt det hållet.
Ett av världens mest kända mål, vilket är det?
Geoff Hurst, och jag har varit på han arenan. Tofik Beramov, azerisk linjedomare som vinkar in Geoff Hurst skott, VM-finalen 1966. Det är bara Axén som var född då. Och det blev 3-2 till...
Ja, det blev 4-2 sammanlagt, men det var 3-2 målet.
Ja, jag vet. Ja. Men det blev 4-2. Ja. Mm. Ja. Ja. Jag är ledsen, Tern, du kommer inte in. Det var
nej. Nej, det är kämpigt här. Det är kämpigt här. Snart cupfinalen färdigspelad, så vi ska alldeles strax koppla upp oss mot nationalarenan. Men gå in och läs Simons krönika. Jag tyckte det var kul att du utnämnde Bo Hedlund till världens bästa spelare i krönikan. Mm. Strösslar inte i onödan. Eller?
Nej, men han är ruggig alltså.
Ja.
Ja, kul läsning. Du håller hög klass i dina krönikor.
Ja, håller med.
Tack Olof. Tack Axén har inte läst dem, säger jag.
Jo. Jag har verkligen läst dem.
Tystnaden talar ibland.
Nej, men jag har verkligen läst dem. Jag är också imponerad över, om det är du som skriver så är jag väldigt imponerad.
Ja, tack.
En liten pik. Simon, vi ses på måndag.
Ja.
Då är det derby nere i Göteborg. Ytterligare ett derby i Göteborg. Tror du det är ångest i det, eller?
Det kan jag tala om. Att...
Ja, ha det bra, Simon. Vi ses.
Ja, det
bra, Simon. Tja.
Ha det. Hej, hej.
Där är det klart. Cupvinsten, eller? Nej?
Jo.
Ja, är det där verkligen?
Ja.
Oj, nu är det riktigt tätt. Ja. Jag vet inte hur bra tv det blir när inte bilderna rullar in för tv.
Nej, det är klart. Vi har vunnit cupen.
Det är klart.
när man ser Hasse Larsson på bilderna.
Jublar han också åt supportrar, tycker du, eller? Han är underbar.
Han är underbar.
Det är en straffsituation här. Det är ju ingen straff. Men de har fått rött kort där på Victor Gustafsson innan.
Det var hetsigt på många sätt. Nej, det är väl... Men,
charmigt, om det blir fel. Det bästa hade varit om det var fel där, tycker jag.
Ja, framförallt efter, framförallt efter den här diskussionen. Så
det är charmigt. Det är charmigt när det blir fel. Det, men hör, det hör till.
Vet du vad? Det jämnar ut sig.
Jag gör alltid.
Ja. Men 100 minuter fotboll då på Strawberry Arena, eller Arena, jag vet inte, det beror väl lite på hur man är lagd. Mjällby, AIF, cupvinnare, de var ju i final. En del av dem som lirade den här matchen var ju faktiskt med och förlorade den mot Häcken då för 3 år sedan. I fjol historisk mästare, första SM-guldet, och nu vinner man nästkommande titel inom svensk fotboll. Det är ju otroligt imponerande.
Ja, imponerande. Herregud alltså.
Ja, här är förlusten mot Häcken.
Ett otroligt bra Häcken då också, ska
jag säga. Och det var ju då det var Hasse Larsson nästan skulle smälla på Samuel Gustafsson, för han hade kallat Strandvallen
pissarena.
Han berättade sen, Hasse Larsson, i min podd, att det var mycket nära att han drog till honom.
Ja, okay. Ja, han är het, Hasse Larsson. Det är ingen tvekan om det.
Då hade de hemmaplansfördel, men det hjälpte inte.
Nej, var väl kanske inte hemmaplansfördel då, men... Ja, en matta som kanske gynnade Mjällby i cupfinalen här mot Hammarby. 2-1 slutresultatet, och det är klart att det är en stor fjäder i hatten för Axum efter den här starten i Allsvenskan också. Och lite, jag ska inte säga blåsigt, men studsa tillbaka här nu och helt plötsligt ha en titel.
Ja, verkligen. Så att, nej, det är ju starkt av dem och tungt för Hammarby som ännu inte kan vinna. Men vi har väl rapporter från på plats.
Ja, det hoppas jag verkligen. Martin von Knorring ska finnas någonstans nere i katakomberna. Martin, ja, det här är ju bara några minuter efter slutsignalen. Vi har ju inte sett så mycket av slutet av matchen, så du kan väl ta vid där och berätta lite om tankarna.
Ja, men det blev en speciell slutsignal i och med att Hammarby vill ju ha straff på Paulos Abraham. Ja, men typ 5-10 sekunder innan Granit Makedonki blåser av hela kalaset, så det verkade som att vissa Mjällby-ledare och spelare inte riktigt fattade att det faktiskt var avblåst, och sen så var det ju en hiskelig irritation såklart från Hammarby som vill ha straff på Abraham helt enkelt.
Straff eller ej, hur mycket kan du uppfatta, och har du sett reprisbilder också?
Jag har inte hunnit sett någon repris. Live såg det lite lurigt ut. Men jag vet faktiskt inte. Jag hörde bara att Axén sa att det inte var straff. Så att jag
härifrån är vi ganska klara, va?
På honom.
Ja, det var ingen straff.
Nej, men otrolig glädje från Mjällby-sidan. Sen så hörde jag, dels när jag var kort uppe på läktaren i samband med slutsignal, men även här inne från katakomberna, så hörde jag att det var några form av knallskott eller bangers eller fyrverkerier som sköts ut från vad som såg ut var Hammarby-sidan. Så att, såklart missnöje med den här förlusten för deras del. Första cuptiteln för Mjällby, det är ju stort för deras del såklart, och att den här guldgenerationen fortsätter att vinna titlar.
Vad tycker du då, du som har 100 minuter cupfinal nyss, som du har bevittnat, Mjällby värdig mästare, eller kändes det som att Bayern hade ett kvitteringsmål på gång i slutet?
Alltså lite så där. Jag tror så här. Jag tror att Hammarby inte är helt nöjda med sin forcering på det sättet. Jag tycker att Mjällby är ett väldigt moget lag. De gör en väldigt mogen bottamatch, om man kan kalla det för det, på Strawberry här i Stockholm. De har ju den där kvaliteten att de är så trygga i sig själva. De måste inte vara dominanta i 90 minuter mot ett lag för att vinna. Men Elliot Stroud är ju kanonbra idag. Han är ju på väg att fixa 1-0 helt på egen hand efter typ bara någon minut. Sen är det han som gör 1-0. Han är superviktig. Mittbackarna väldigt bra. Tony Metinen tog bort allting. Fantastisk passning till Stroud på 1-0. Och Abdullah Iqbal också väldigt, väldigt bra. Så att de har ju den där tryggheten. De måste inte vara särskilt mycket bättre än sin motståndare på det sättet och skapa massvis av chanser. De kan vinna ändå.
Ja, spännande. Jaga lite röster där. Och vi har fått höra att Mjällby blir kvar i huvudstaden och firar, festar den här titeln här.
Ja, det är mer än vad jag känner till faktiskt, men det kommer nog dyka upp ett antal glada Mjällbyröster här i mixade zonen.
Mm. Härligt då Martin, vi hörs lite senare. Jobba på där borta. Vi måste börja i Mjällby såklart innan vi tar besvikelsen hos Hammarby. Och som man säger, det är ju en guldgeneration nu. Det är inte bara en titel här eller en cupframgång där, utan det är två titlar i rad.
Ja, jag var på deras guldfest och delade ut ett pris till årets målvakt i Mjällby. Det var ju inte svinsvårt med tanke på att han blev årets målvakt i hela Sverige. Men att då sa deras ordförande en grej som jag reagerade på först, att vi kan aldrig mer göra om det här. Och då kändes det ju väldigt defensivt. Men då sa han, vinna första gången. Det kan man aldrig mer göra om. Utan när vi gör det nästa gång, då är det bara att vi har gjort det en gång till. Och nu har de gjort det första gången igen på kuppen. Ju. Så jag gillade hans tankesätt.
Men de vinner inte första gången, så det är ändå något nytt, även om det är en ny turnering. Men
det är första gången de vinner kuppen. Så de kommer aldrig mer kunna vinna första gången och vinna kuppen igen. Så nu har de vunnit två gånger. Jag gillade det. Det snacket,
liksom. Ja, och om man då lite snabbt bara kopplar över till Hammarby, så har man plötsligt lika många titlar som Hammarby. Ett SM-guld, en cuptitel. Och för med tanke på Mjällby och allt den resan de gör, och att de, trots att de tappar lite spelare, trots den här knackiga inledningen, trots de tappar en del tränare, så reser de sig och har gått väldigt starkt och vinner. Utifrån det jag såg så var känslan att det var ett rättvist resultat. Det är en tajt match absolut, och Hammarby har chanser, men Mjällby hade också lägen, och det är väldigt imponerande det de gör.
På tal om Mjällbyglädje då, vi ska försöka koppla upp oss mot Apollonia Mälarberg som ska finnas någonstans i något vimmel, kanske rent av i Mjällbyklacken.
Ja, då är ser det verkligen ut så. Klacken! Hur stort är det här?
Nej, det är inte...
Det är helt otroligt!
Det är inte jättestort. Jag tycker någon måste ge oss cred för att vi har gjort ett fantastiskt Mjällby. Mjällby är fantastiskt. Alltså. Olof Lund, jag älskar dig. Någon, Ola Axén, någon måste fan säga att det är det bästa som har hänt i Sverige. Älskar er.
Men vad är det för känslor som bubblar nu så här direkt efter då? Hur stort är det?
Jag känner bara att jag vill ha en kräftskiva med Hasse Larsson och Bergström faktiskt. När Bergström kommer cykla med barnsadeln bakom. Jag tycker det är fantastiskt.
Du, ni har gett SM-gulden, har ni cupfinalen. Hur rankar du där?
Ja, vi har allt. Vi har allt. Nu lägger vi ner alltså. Så det kan vi inte. Jag älskar dem.
Hur ska det här firas ikväll då?
Ingen aning, men min fru är inte med mig, så jag måste ta det lite lugnt. Så lugnt.
Vad känner du då?
Ja, jag tror jag ska bjuda med grabbarna på en öl här nu. För det här är helt fantastiskt. Helt magiskt.
Jag skyller mig ett öl.
Ja, det kör vi.
Så jag går vidare här och ser om jag hittar någon mer. Du, cupfinalen börjar. Hur stort är det här?
Ja, det är så jäkla stort alltså det, Mjällby är så jävla bra.
Vad bubblar
i Sverige?
Vad bubblar inombords nu så här direkt efter?
Nej, det går inte att beskriva. Alltså det är helt magiskt. Helt magiskt.
Och hur rankar du det här då? Nu har ni ett SM-guld och så har ni vunnit cupfinalen.
Ja, men SM-guld går ju alltid först. Sen har vi ju den här cupfinalen som är lite under där.
Men... det här kanske är en dum fråga. Blir det fest ikväll?
Ja, men kanske det. Jag vet inte. Man får se. Jag kommer in på någon krog eller något.
Jävla gött!
Ja! Yes!
Hur ska du fira ikväll?
Ja, vi tackar Apollonia för första karaktären var ju enorm. Alltså, det var några enheter innanför västen där.
Stryk några. Lägg till många. Herregud, de hade inte sparat på krutet.
Nej. Nej, vad härligt. Det blir nog, den frågan behövde hon inte ställa. Nej. Till det ekipaget där, om det skulle bli fest ikväll eller inte.
Ja, frun var ju inte med. Nej. Så jag tar det lite lugnt.
Jag vet inte om jag tror på det riktigt, men visst. Hörrni, vi går på lite break, men vi ska snacka mycket mer om framförallt då cupfinalen. Och vi gratulerar såklart Mjällby till första cuptiteln någonsin. Ja, välkomna tillbaka. Andra perioden bollklubben för att prata lite hockey kanske. Vi börjar med att gratulera Mjällby AIF igen då, som är cupmästare i Sverige för första gången. Hade varit konstigt om det inte var Sverige förvisso.
Nej, Europacup.
Ja, det är sant. Enorm seger såklart för Mjällby som regerande svensk mästare. Och nu då ett cupguld. 2-1 mot Hammarby för en stund sedan på nationalarenan. Ja, det kommer nog bli lite festande. Vi fick en rapport där från Apollonia som stod mitt i Mjällbyklacken. Det hade redan påbörjats.
Ja, och där är man ju osäker om hur länge de håller ut. Det är nog med, då får man nog mer lita på Hasse Larsson och spelarna om man ska tänka. För dem, vissa av de herrarna kändes inte som de hade många timmar till i sig.
Det var mycket, mycket, mycket glädje och kärlek till er från den där första karaktären. Men jag förstod inte riktigt vad det var han ville ha ut av er.
Nej, för sen
Olof Lund, Alexander Axén, de måste säga. Och sen kom det aldrig riktigt vad ni måste säga om
Vi skulle säga att de var imponerande, men det tycker jag det har väl alla sagt hela tiden. Sen hamnade han plötsligt i att han ville ha en kräftskiva med Hasse Larsson
och Jakob Bergström,
och det kändes som att det är ett tag till det är dags för kräftor och kräftskiva, så att jag vet inte.
Egna spelare.
Han var inte i
det är helt... som dina räkmackor. Du äter ju det varje dag typ. Du är ju uppvuxen på räkmackor.
Är jag?
Ja, det är klart att du.
Aha, okay.
Så du äter de kräfter hela
det
varje
nytt
dag.
För mig. Det är nytt för mig.
Men hörni, vad tror ni det här innebär för Mjällby framgent då, om vi håller oss till allsvenskan och även det som kommer skall i sommar med Europakval? För de hade ju en tuff start, två raka i allsvenskan. Men nu senaste 3-4 veckorna så är det ju ett Mjällby som går att köra igen.
Gamla Mjällby. Det är inte konstigt egentligen. Alltså, de går ju en hel säsong med bara en förlust. Ju. Och 75 poäng och allt är egentligen topp. De har allt att förlora om man tänker så. Och börja då med två torsk. Det är klart att det blir frågasatt då med tränare och det är allt möjligt. Alltså inte frågasatt, men ändå att så här, var det bara flyt förra året? Är de inte bättre och så här? Men de var jättebra i cupen och kommit till final ganska lätt skulle jag säga. Och nu har de fått ordning på det. De nya spelarna börjar komma in i det. De kommer sälja i sommar och då kommer det komma någon ny in. Så de är ju otroliga på att förbereda sig för spelarförsäljningar. Och vi pratade lite, du och jag, Adam, om räddningen som han gör på slutet där. Det kan också ha varit vändningen för honom att få med en viktig räddning i en match där Mjällby behöver ha honom. Det har inte varit dåligt, men jämföra honom med Noel...
Du menar Robin Wallinders räddning?
Så det är där jag menar, att man tappar en sån bra målvakt. Och så har det inte, liksom, han har inte gett något extra. Han har tagit det han ska ta och släppt in, han ska släppa in. Men nu kom det här kanske lite extra, tycker jag. Den räddningen är jäkligt bra gjort.
Ja, men, för det blir lite orättvist kanske att jämföra Wallinder med Noel Törnqvist. Han har varit ganska bra. Klart godkänt så här långt. Men jämför man med Törnqvist som gjorde en av de kanske bästa individuella målvaktssäsongerna man har sett i Allsvenskan, så blir det ändå svårt att nå upp till den nivån. Men en sån här räddning som nu räcker till 2-1, ja, men då kan jag fatta vad du menar, att det kan verkligen så pusha.
Ja, det är klart att det ger honom en boost, ger hela föreningen en boost. Jag undrar om den här allsvenska premiären mot Hammarby inte var en, så att säga, blessing in disguise, som man säger på engelska. Att de på något sätt blev kölhalade av Hammarby i premiären. De fick hem Axum fick hem och liksom tänka, ja, men jag gjorde fel, nu måste vi ha... Så att de var mer förberedda. Sen har ju formen varit på uppåtgående också, medan Hammarbys form har gått ner. Men just att de visste att vi måste spela på ett annat sätt om vi ska kunna skaka Hammarby. Och de är ju nära 1-0 och sen gör ju Straud 1-0 och sen 1-1 ganska snabbt. Det var lite för tätt inpå, tror jag, för Mjällbys läge. Och sen gör de 2-1. Ja, det är väldigt, väldigt starkt av dem att ta den här cupfinalen.
Man slutar inte imponera, så det är där som känns liksom, ska vi sitta här och tycka att det där lilla laget från Sölvesborg där det bor en camping precis bredvid och en pissarena som folk säger, de äger sin historia nu. De har så mycket pengar, de väljer om de ska sälja eller inte, de väljer vilka de ska köpa, de tar en spelare som Jeppe Kjær som AIK ville ha, det tar Mjällby. Alltså, vi får sluta underskatta deras kvaliteter. Och jag är så imponerad, kan inte sluta säga det, med Hasse Larssons ledarskap, men också scoutingavdelningen och det, att de vet redan vem som ska vara där när de väl tappar en spelare, som bara ska gå in och säga så här, Ja, var bara dig själv, gå ut och kör. Det kommer bli jättebra. Och det blir bra också. För att vi sitter ju här och tänker, hur ska de klara sig utan Herman Johansson? Hur ska de klara? Men vem fan visste vem Herman Johansson var för 3 år sedan? Stroud, han är helt otrolig, ja det är han. Men vem var han för 3 år? Började Oddevold och grejer. Alltså, de är experter på att hitta de här spelarna.
Och ja, och det är framförallt, de har ju fått i, jag menar, resultatraden i Svenska Cupen är ju inte dålig, verkligen inte. Och jag menar, oerhört imponerande på sättet som de hanterade. Så det var ju där man kände att de har inte slagit av på takten från allsvenskan i fjol. Det var ju därför vi nog blev lite chockade att de förlorade först mot Hammarby på det, ja, men rätt avklädda sättet, och sen tappade dessutom mot Örgryte hemma. Det skakade till, men sen har de ju ryckt upp sig, och jag tycker det är så imponerande hur de har fått ihop 2 världar. Dels den här gamla jordgubbshandlaren Hasse Larsson, och liksom som har kontoret på fickan, och så Arvid Fransén, brevbäraren från Eskilstuna, som är datastyrd. Alltså, det är ju den kampen vi på något sätt pratat om i svensk fotboll. Data kontra...
Ja, och lite men, 2 världar som
ja,
möts.
Precis. Men att de har fått det att funka. Mm. Och jag tror att det är mycket Magnus Emeus, ordförande, som ju lämnade nu i mars, och Jakob Lennartsson och de som har kommit in, att man har satt någonting med en tydlig rörelse framåt, och att det sitter ihop på ett imponerande sätt även utanför plan.
Jag vill bara säga med scouten Arvid att okej, om han är datadriven, om folk tror det, han är överallt. Han tittar live jättemycket. Nej, bara, han är
men,
inte bara sittande
han också
hemma.
Data.
Ja, men alltså, han kanske plockar fram, men han är där
sen
ute.
Vill han titta också.
Han är där ute. Det är där som är skillnaden. För att det är då man ser grejerna. Om du tar data, då får du en bra grund för vad du vill ha. Men han är där och kollar dem. Och det är inte en gång, inte 2 gånger. Han är överallt. Och det är där som jag tycker är det intressanta. För han gör inga fel. Jag ser ingen som liksom, man tänker så här, vad ska de ha hand till? Eller, det där har varit inte riktigt bra. Utan han är nästan 100%.
Det är först nu som vissa av värvningarna som kanske inte präglade guldet så mycket börjar få full effekt. Alltså Jeppe Kjær som en av de offensiva stjärnorna nu. Mm. Och kanske framförallt då även Mietinen som var skadad i fjol.
Absolut.
Lite bortglömd så där, kommer in nu och är, alltså, framspelningen till 1-0 där. Ja, är ju otrolig klass.
Ja, och det är ju på något sätt... Alltså det här hur man liksom hela tiden lyckas fylla på, att man plötsligt är man ju en attraktiv klubb för spelare att tänka att ja, men de släpper ändå iväg spelare. Går jag dit, gör det bra, så kommer jag komma iväg om jag liksom blir tillräckligt attraktiv. Jag menar, du ser Herman Johansson, han hamnar i Dallas. Jag menar, hela hans resa är ju fascinerande, hur han nådde landslaget. Jag menar, i playoffet var ju Herman Johansson med, Elliot Stroud var med, Noel Törnqvist var med i den. Sen klarade bara Elliot Stroud sig vidare till VM-truppen. Men det har ju visat sig att Mjällby är ju inte bara en klubb där du kommer ut i Europa eller ut i världen. Du kommer även kanske till landslaget. Det är så många saker som går.
Norén har varit med och känt på det också.
Ja, precis. Och, det är väldigt, väldigt imponerande. Och jag menar, återigen, många som kan åka dit och inspireras och lära sig. Sen är det inte lätt att kopiera, för att om det hade varit enkelt att kopiera så hade alla gjort det.
Det är rätt imponerande också om vi bara isolerar hela Mjällbys facit i cupen. Då. Alltså i slutspelet så är det 8-1 på 3 matcher mot Malmö, det är ju mesta allsvenska mästaren. Och sen Gais, fjolårstrean i allsvenskan. Hammarby i finalen, 2 i fjol i allsvenskan. Det är en ganska trevlig resultatrad, tror jag, för Hasse Larsson och kompani att skanna av och känna sig värdig mästare. Det är inte så att man har studsat och haft lite stolpe in.
Nej. Och det fascinerande är, vi visar ju bilder tidigare och pratade innan om liksom förlusten mot Häcken i cupfinalen. Då lyftes ju det som att herregud, de har brutit barriären, men där upp kommer de aldrig komma. De pratade ju själv lite om det här, att det här var chansen att komma ut i Europa. Och sen så på något sätt är man modig. Hasse Larsson har själv erkänt att han trodde inte på det när de tog in Axum och de skulle skruva på spelmodellen, göra den lite mer offensiv. Men det kommer inte gå, trodde Hasse Larsson och en del andra. Men det kunde de. Och plötsligt tog de det ytterligare upp. Vinner SM-guld, vinner en cup-titel. Och jag kan inte komma ifrån att de har lika många titlar som Hammarby IF. Med alla de resurserna, med all det befolkningsunderlaget och allting.
Nej, det får väl fungera som en bra brygga då. Ni båda har sagt det. Att Mjällby på knappt ett halvår nu har liksom kvitterat i antalet titlar. Hammarby har 1 SM-guld, 1 cup-titel. 5 år sedan under Billborn som de bärgade den. Sen har de ju varit nära både i allsvenskan och haft några bra sessioner i kuppspelet. Men man står fortfarande på 2 titlar. Vad gör det här, tror ni, med Hammarby både på kort och lång sikt?
De gör så mycket rätt där borta så till slut kommer de ju få med sig någonting, såklart. Men det är klart att det blir också att det sätter sig i huvudet ju. Alltså man inte kan vinna. Och jag tror att alla kände ett väldigt stor tillit idag. Att skönt, för att Mjällby är inte så bra som de var förut. Och vi har stor chans och vi har mycket bortafölje. Alltså vi har hemmaföljet då, eller vad vi ska kalla det. Vi kan göra någonting väldigt bra här idag och... Så får de inte till det igen, och det kommer de ju få höra såklart, att de aldrig kan vinna. Det är ju det roligaste som finns för alla andra runt omkring att säga att Hammarby inte kan vinna. Men över tid så kommer de kommer ju vinna någonting, det är ingen tvekan om det.
Ja, och det är ju det de själva säger, Adrian von Heine, är han teknisk chef? Det är så mycket titlar nu i svensk fotboll, men han är ju på något sätt ideologiskt ansvarig, kan man säga, hur man liksom går fram. Han var ju så när jag intervjuade honom i höstas att, ja, men att vi inte vann den här säsongen, det var inte konstigt. Mjällby fick ett sånt träff, 75 poäng, poängrekord, allt det här. Över tid så talar alla siffror för att vi kommer vinna, vi har så mycket bra. Samtidigt så börjar jag undra, är det liksom motsvarigheten till Djurgårdens derbyspöke som smyger sig in? För jag menar, de vinner ju inte. Jag menar, det är 25 år sedan de hissade den här SM-pokalen. Det är liksom en gång, sen har de ju varit nära många gånger. De har väl förlorat en cupfinal också när det var straffar här om för några år sedan. Alltså, lite det du är inne på, Alec, att det sätter sig i huvudet. Kan vi inte vinna?
Ja, men data och sannolikhetslära och allting, det är ju en sak. Men fotboll är också, det är ju människor.
Bra,
det är ju psykologi.
Adam, fan vad glad jag blir att du berättar det för folk, för det tror de inte.
Nej, men
det har med det att göra. Och till exempel att Djurgården vann det här derbyt nu, det kanske gör att de vinner 10 raka derby mot AIK. För att nu tycker de att de har brutit det och nu kan man köra. Medan AIK känner, oj, nu är det här brutet, vad händer nu? Det är det här man inte vet, och det är psykologi mycket vi håller på med. Och mår man bra så gör man oftast bra saker, så är det ju. Ju längre det går fram och byggnad innan de vinner saker, desto spändare blir man, att man vill så mycket så att det blir att det låser sig kanske och sådana saker. Och det hjälper inte att prata om alla de här fina siffrorna när man, då förlorar med 2-1 idag. Alltså de kan ha alla siffror de vill, och man kan säga att på tid så kommer det bli si eller så. Men här och nu så räcker det inte. Och det är det här som är, vad är det de ska förfina? Vad är det de ska göra då? Och den kan vara svår. Att man glömmer att det är människor, som du säger. Det är väldigt vanligt att man gör det.
Sen är det små marginaler. Vi såg lite snabbt här bilder på när Montade Majed vek in och drog den i ribban. Det var inte många centimeter som saknades för ett drömmål 2-2. Men så är det ju i fotboll också.
Det är ju verkligen små marginaler. Jag menar, det är inte så att de förlorar med 3-0, utan det blev ju 2-1. Men samtidigt, det fanns en annan självklarhet. Jag menar, vi såg ju kanske 70 eller 75 minuter av matchen. Åtminstone den tiden upplevde jag att det fanns en annan självklarhet kring hur Mjällby uppträdde. Och Mjällby att, ja, men de har det här självförtroendet i att de behöver inte dominera matchen. De är så himla spetsiga när de väl sätter igång och blir farliga på ett annat sätt än vad Hammarby blev. Och där känns det ju som att även om man bara gått 7 omgångar in, att Hammarbys kurva har gått neråt, Mjällbys kurva har gått uppåt. Och det räckte i det här läget.
Man kan dominera matcher på olika sätt, och jag gillar ordet för att du säger det, att du kanske inte dominerar. Jo, de dominerar i sitt försvarsspel. Därför att när Mjällby ville utveckla sitt anfallsspel, så gör de inte som AIK och de här som lägger undan försvarsspel, utan bara jobbar med anfallsspel, utan de utvecklar sitt anfallsspel i sitt redan trygga försvarsspel. Och det är där jag tycker att de har lyckats absolut bäst med, att utveckla sitt spel framåt men inte tumma på de här sakerna. För i höstas då, när de liksom hade tappat sin röker, som alla tänkte att nu är det kört, det går inte, så blev de ju sämre i spelet. Det är ingen tvekan om det. Men de stängde ner och de kunde vinna på fasta situationer, för att det räckte med 1-0, och Tom Pettersson avgjorde många matcher som det blev 1-0. De gav inte upp sin idé, de spelade fortfarande, men det var inte lika så här flygande fram, men de försvarade med livet. Och det, att kunna utveckla sitt spel och ändå inte tumma på försvarsspelet, det är jag så himla imponerad över. För det blir lätt att man jobbar bara med en sak, och det gör att det andra tappar man i det. Och när man frågade dem förra året, På just på fast och sådär. Vi tränar aldrig där typ. Och försvarsspel tränar vi nästan aldrig. Vi är alltid bara offensiv. Men den bygger ju på att de hade ju mest bolltapp av alla lag i Allsvenskan på egen plan halva, vilket normalt är en riktig varningsflagg. Men de är nära varandra hela tiden. Så de räddade ut det, eller att målvakten räddade i de lägena. Men de gav inte upp sin grej. Men de har också en stolthet i försvarsspel. Det är lätt att glömma det, att man bara vill spela framåt, framåt, framåt. Så glömmer man det här. Och det måste jag också ge dem, att de är otroligt solida bakåt. Alltså.
Många i Hammarby som är på väg liksom uppåt i sina karriärer och garanterat ska vidare utomlands och någon gång kanske komma tillbaka till Allsvenskan. Men en spelare som någonstans ändå kanske ser slutet, det är ju Naibe Sarr. Han har ju pratat väldigt länge om den här drömmen, den här gulddrömmen framför allt. SM-guldet, men det är klart att ett cupguld bakom hans namn i Hammarby hade ju gjort någonting med tanke på hur få titlar de har. Hur tror ni man tänker där när det blir den här desperationen att nu är det kanske inte så många tillfällen kvar att kunna vinna någonting?
Där måste man ju ha det här lugnet och på något sätt ha den här tilltron i att vi gör så mycket rätt, vi gör så mycket bra grejer, att vi förlorar en cupfinal som är en avgörande match. Vi måste tro att vi kan ta hem SM-guld. Vi måste tro att vi efter 30 omgångar den här säsongen är bäst. Vi har de här förutsättningarna. De har en kassa att de skulle kunna gå ut och hämta någon i sommar om de ja. Behöver. Där blev det viktigaste för Kalle Karlsson, Micke Hjelmberg, Adrian von Heine och alla att på något sätt stå för den här kursen. Vi är övertygade om att vi är på rätt väg och att det kommer ge Naibe Sarr det här SM-guldet han vill ha och han är ute efter. Så att jag upplever att du känner samma sak, att de gör så mycket rätt att det kommer komma.
Så är det. Och måste tro på det också. Våga tro på det fast det känns kanske mörkt i det här läget. Men det är precis det Mjällby gjorde. De trodde på sin idé, de trodde på sitt tankesätt och jag tror att som de flesta mittemellanlagarna gjorde, det är att man tittar på Elfsborg mycket. Elfsborg är ju på något sätt facit för mittemellanlagarna, hur de kunde bli ett svenska mästarlag, hur de kunde få fram så mycket egna spelare, hur mycket de har sålt för fotbollen de spelade och sådana saker. Att det är många som tittade just mot Elfsborg. Och nu, just nu, då springer man ju och tittar på Mjällby. Vad gör Mjällby? Hur kan vi göra det? För kan Mjällby, då kan alla göra det. Alltså. Så de blir ju trendsättare i det. Och det här Hammarby måste tänka nu att lugn nu. Vi ska också över tid klara av de här sakerna. För att det kan också bli det rullar bara på.
Mm. Jag tror att han har jagat tag i någon nu, Martin von Knorring, på plats på nationalarenan. Hammarbys sportchef Micke Hjelmberg ska finnas närvarande.
Ja, Micke Hjelmberg, tung förlust såklart mot Mjällby i cupfinalen. Vad tänker du om det som vi har fått se på Strawberry?
Nej, men en stor besvikelse. Självklart, jag tycker att vi under stunder spelar en ganska bra fotboll. Jag tycker vi, det är klart 2-1 mål som vi släpper in där i slutet på första är väldigt svagt av oss. Sen tycker jag vi inleder andra bra. Jag tycker liksom att vi får ner dem ganska lågt. Vi skapar ju fortfarande för lite målchanser. Jag tycker även att forceringsfasen är ganska svag, om man ska vara ärlig. Så att jag är besviken på prestationen över 90 minuter. Jag tycker att vi har perioder som är bra och givetvis resultatet.
Det skriks på straff i slutsekunderna på Paulus Abraham när han går ner i en duell. Vad tänker du om den situationen?
Ja, har du sett den eller?
Jag har sett en snabb reprisbild i efterhand. Vad tänker du?
Nej, jag har inte sett några bilder på den. Jag upplever att det är klart jag är färgad, men jag upplever att han blir tagen från sidan och att det borde vara straff. Men som sagt, det är när pulsen är hög och man är grönvit i hjärtat.
Vad betyder den här finalen och den eventuella titeln för er? Ni jagar ju fler titlar i Hammarby. Ja, beskriv vad den här matchen var för er så att säga.
Nej, men det är klart vi liksom lämnar Årsta med ett inferno av grönvita Hammarbyare som skickar med oss oerhört mycket positiv energi. När matchen väl börjar och man liksom tittar sig runt så är det ju ett grönvitt hav över hela arenan. Så att det är klart att man vill ge tillbaka någonting till alla som har tagit sig hit och till alla grönvita hemma i stugorna. Och därför känns det ju såklart extremt tråkigt att man inte kan göra det om man inte gör en bättre prestation än vad vi gör då.
Hur ska ni repa er nu? Det väntar viktig allsvensk match mot Malmö på söndag.
Ja, nej men så är det ju såklart. Skönt att få ny match ganska tidigt. Vi får hem och slicka såren och sen så får vi liksom mobilisera om igen inför söndag.
Tack så jättemycket för att du kom hit.
Tack.
Ja, vi ska ta ner den där alldeles strax. Först en kort liten paus. Vi ska snacka vidare efter det om Mjällbys stora seger här på nationalarenan. Alltså svensk cupmästare efter 2-1 mot Hammarby. Ja, välkomna tillbaka till bollklubben del 3. Hur är det med humöret, pojkar?
Ja, men det är bra, tycker jag. Det är...
Ni håller pigga och glada?
Absolut. Du har bara skakat om lite för Axén när det kommer besked om att Southampton kanske är på väg att tappa sin playoffplats som han har spionerat sig till. När de har stått så och kollat på Kim Hellberg och Middlesbrough.
Jag slutar med fotboll.
Om det sker så har du lovat att då slutar det.
Då slutar jag med fotboll.
Då blir det bara dart.
Då slutar jag med fotboll.
Spygate.
Du slutar på Dan då?
Dan.
Ja, kanske skidskytte.
Ja, men det...
Då är det dart.
Men det, för det är långt till nästa OS.
Ja, men det finns så roligare tävlingar än OS bara.
Gjorde du så att när du tränade Gais Örebro, skickade du någon kille som stod så?
Man behövde inte ha någon som stod så här, för det var öppna träningar. Så det var ganska enkelt. Så ville jag reda på någonting så gjorde jag det.
Ja, ja. Men du hade killar som stack iväg?
Ja.
Ja, nej, men det är ju...
Om vi ska prata moral, är det bättre att sparka ner det andra lagets bästa spelare?
Ja, för det sker öppet.
Öppet?
Ja, det sker ju öppet för att domaren finns där och kan straffa. Det är inte så att Southampton vill att någon skulle ta den killen. Så att moraliskt är det värre att skicka någon som spionerar.
Nej, det är inte.
Nej, det är lite frostigt, härligt tycker jag.
Jo, men man ska inte kasta bergskidor i glashus. För det är ett lag som åkt fast för att de gjorde sådär. Och det var Leeds mot Derby, som de till och med förlorade. Så att det verkar inte vara någon jättebra.
Fast det var inte inför playoff, det var ligaspel.
Men du kände att det var playoff.
Ja, men då var det ju så att...
Det var playoff.
Nej, det var inte
playoff.
Vad sätter vi? Hur mycket sätter vi på att det inte var playoff? Hur mycket sätter vi?
Håller ni på att spionera i en vanlig trött 46?
Ja, det var en vanlig trött
liga. Då är det ännu värre.
Jag sätter 1 000 kronor.
Då är det taveri.
1 000 kronor?
Nej, jag har inte de pengarna som Olof har.
Ja, men du sätter en 10 och jag har 1 000.
Nej, jag sätter ingenting. Jag säger bara, gjorde ni det för 46 omgångar?
Ja, och sen hade Marcelo Bielsa presskonferens på 90 minuter. Han svarade på alla frågor. Han, till skillnad från Southampton, som de fäller ner kikaren och då är det skygglappar på. Så att om det är rättvisa om Southampton åker ut och Axén sysslar med dart.
Ja, då är det så.
Ja, jag vet inte, vi ska repa oss efter det här och ta oss till cupfinalen. Innan pausen fick vi höra Hjelmberg från Hammarby. Ja, det är klart att han var uppgiven och besviken. Hur tycker ni att han resonerar så här kort in på slutsignalen?
Han var ju med här. Och då skulle han ju ranka. Sia drog igång någonting ju, vad som var viktigast. SM-guld, Europa, slutspel och sen var det väl något annat. Typ. Och då hade han ju Europaslutspel som nummer 1 ju. För att det vet jag inte varför. Det var kändes konstigt. Men han hade det där för att skulle ge mer
för
pengar.
För SM-guld alltså?
Ja.
Okay.
Det ger ju mycket mer pengar. De hade ju haft chansen om de hade vunnit här och fått Europa League dessutom. Och då är det ju helt andra pengar. Ett SM-guld ger ju ingenting. Det är till och med kanske kostnader med tanke på att man behöver betala ut guldbonus till spelarna.
Ja, och möta busschaufförer i Lettland som någon gammal ledare i Bayern sa, och så åker man ut ändå. Ja. Men grejen är så här att han är ju samlad och han vill ju veta om det var straff eller inte. Och det är klart att i live och när det går fort så kan man ju kanske gå på det där, men väldigt bra position av domaren och tydligt avslag, och han har ju rätt.
Men visst blir det Europa League då nu för Hammarby i och med att de blev tvåa i Allsvenskan och tvåa
precis.
I cupen,
ja, så
de har ju en räddningsplanka.
Nej, men då har de ju de pengarna, vad jag som sa fel. De har ju de möjligheten till de pengarna, sen kanske de åker ut mot lettiska busschaufförer, det får vi se. Det jag tycker var intressant att höra från Micke Hjelmberg var att han var ärlig med att han inte var nöjd med forceringen. De hade några perioder i matchen som var bra, men rätt mycket. Alltså, jag tycker att han var öppen och ärlig om att Hammarby nådde inte upp i standard, vilket ju var den känslan vi hade när vi kollade på matchen också. Mm. Och på något sätt kan jag ju gilla det. Sen är det ju också tillbaka till det här skönt att få en match. Det blir ju Malmö på söndag. Få en match ganska snabbt. Försöka stötta tillbaka och... Ja, men de måste ha tron. De måste ha tron att det kommer ramla in en titel.
Rätt match att ha, tror jag, Adam. Att det inte blev något mindre lag.
Apropå sportchefer, vi kan väl ta oss till det vinnande laget då. Det ska bli intressant först och främst att höra om Hasse Larsson överhuvudtaget har någon röst här nu. Han står med Martin.
Ja, Hasse Larsson, rätta till din cupmästartröja här. Hur mår du?
Jag mår fantastiskt bra.
Vad händer vid slutsignalen?
Ja, det blir bara glädje, eufori och glädje och springa bort i klacken och tacka för allt stöd vi har fått.
Nästan 2000 Mjällby-supportrar, eller runt 2000 Mjällby-supportrar här uppe i Stockholm. Ja, beskriv den här dagen och vad du känner för att ni är där som klubb just nu.
Ja, om vi börjar med det att 2000 har tagit sig hit liksom, och det bor 900 i vår lilla by, så är det bara att lyfta på hatten och tacka dem och framförallt tacka spelarna som har gjort den här bedriften. De har gjort ett fantastiskt cupspel. Jag vet inte vad vi har i målskillnad, men det är väl 14-2 eller något sånt där. Och, jag tycker de är väl värda att vinna det här.
Vad betyder den här titeln för Mjällby? Har ju första cuptiteln.
Den betyder ju oerhört mycket. Nu har vi vunnit 2 titlar på 5 månader, så att, som man inte trodde var möjligt egentligen. Det känns som man lever i en drömvärld.
Vad händer nu? Stannar ni kvar i Stockholm och festa?
Ja, vi skulle stannat oavsett till imorgon, för de ska träna imorgon bitti. De är match på söndag mot Häcken redan här, så att det blir, vi kommer äta lite, men det blir ändå under hyfsat lugna former ikväll.
Ja, vad får de för begränsningar? Ni är mitt uppe i en allsvenska.
Nej, men de vet om att och har fått begränsningar. Att oavsett hur det inte går så blir det en öl till maten. Sen är det bra. Och sen, men den begränsningen har inte vi ledare.
En öl till maten bara?
Ja, så är det faktiskt.
Hur många tar du då?
Nej, det blev ett par stycken bara.
Ja, vad händer framåt nu då? Ni har en allsvenska, ni har Champions League-kval och ser fram emot. Vad tänker du om det som väntar framöver?
Det är klart att det är ju lättare att möta Häcken på söndag nu efter den här segern än om det hade varit om vi hade förlorat. Men det är, Häcken har sett riktigt jävla bra ut, så det blir en tuff match. Men vi ska göra vårt yttersta och försöka fortsätta den trenden vi är inne på.
Några ord om Elliot Stroud också. Uttagen i VM-truppen i veckan och levererar en väldigt fin insats här idag igen. Vad säger de om honom?
Jag satt nästan och blev förbannad i ett tag i första halvlek att vi inte gav han bollen mera, för att det kändes som att han kunde göra precis vad han ville. Så, men trots allt så gör han ett mål och gör en fantastisk insats, som du säger.
Stort tack för att du var med och stort grattis, Hasse Larsson.
Tack så jättemycket.
Ja, tack Martin. Hasse Larsson ändå samlad. Och han har ju rätt i att det är ingen träning för ledarstaben imorgon, så att de behöver inte hålla igen på samma sätt som spelarna. Tydliga direktiv, en öl till maten.
Ja, det var annat när de ju vann guldet i Göteborg, då de ju stannade i Göteborg och Hasse Larsson dyngade in kortet i baren på trädgården och det var fullt kör. Det verkar bli lugnare här, sen kanske spelarna ändå vigar i sig någon mer öl, men Hasse Larsson lär inte stanna på ett par, eller vad tror du?
Nej, det tror jag inte. Han tar nog ett i varje ben och armar och reben och allt möjligt. Så vi får se. Men det är så kul med Hasse Larsson, för att han är så lugn och samlad här. Men ni har ju sett honom live på match. Alltså, han är ju en galning. Alltså. Han är ju helt livsfarlig. Alltså. Så att, och sen att han blir så här lugn. Alltså, jag älskar det på något sätt. Att när det är match, då är han helt så här. Typ rädd för han när jag var där på pandemisäsongen. Han satt helt själv på läktaren bakom mål. Typ rädd för han. Och sen efteråt så är han bara så här försiktig och fin gubbe som han är. Så, herregud, vad jag undrar honom den här framgången för. Vilket jobb han har gjort för det här laget och den här föreningen.
Ja, men på något sätt kan man inte runda hela liksom resan från det att de är på väg och trilla ner i Division 2, den där novembermatchen mot Prespa Billrik i Malmö, och de ordnade och sen klättringen uppåt, och där han jobbade som sportchef utan att ta betalt ett tag och sen få vara med om hela den här kröningen. Det är makalöst. Man slutar aldrig fascineras. Och det kanske finns mer i Mjällby att de verkligen ska visa att det här räcker inte att ta två titlar på 5 månader.
Ja, nästa steg är Europaspel då?
Tror du, Adam, att det är 51%-regeln som gäller i Mjällby? Eller är det att Hasse säger, nu gör vi så här?
Det är ni som är experter. Ja, jag tycker inte.
Jo, nu vill jag höra.
Ja, jag tror inte att det är Hasse, utan jag tror att det är Magnus Emus som sa, som var ordförande. Nu har han lämnat. Men jag tror att vad han sa, så blev det nu.
Fundera.
Ska fundera. Och under tiden så lyssnar vi på Mjällby-tränaren Carl Marius Axum.
Ja, Carl Marius Axum, Mjällby AIF, cupmästare i Sverige. Du firar med en Pepsi Max, inte en öl eller annat.
Nej, vi har träning imorgon tidlig. Alla spelar han upp till 4 öl kommer det att se. Vi ska sitta på restaurangen till 11-12 och så åker vi hem. Och så tränar vi med de som inte har spilt. Vi har match mot Häcken om 3 dagar. Vi ska fira, vi ska njuta. Men vi är professionella, så vi ska leverera mot Häcken.
4 öl, är det gränsen?
Ja, det var 3. Men jag lyssnar att höjna till 4 och kanske höjna till klockan 12 istället för 11. Det är mycket man går med på när man är cupvinner.
Hasse Larsson här, sportchefen, sa precis att det var 1 öl för spelarna. Men du är lite schysstare då och ger dem 4.
Ja, de som spilt det här nu, de förtjänar att fira. Vi må fira, men vi är professionella. Vi må tänka på ligan, vi må tänka på den matchen. Så, men vi ska njuta, för hvis du inte firar de här trofén, då har du inte något i fotboll att göra.
Vad känner du kring er insats så att det slutar i en titel här idag?
Jag är otroligt nöjd med första halvlek. Den matchplan vi sett, den måten de utför den på. Vi tänker på det här som en vanlig match. Vi gör det. Vi pratar inte något speciellt på ett annat sätt eller något sånt. Vi pratar inte om att den största matchen eller något sånt. Vi går ut, vi har en matchplan, vi genomför det. Och den här gruppen har gjort det så många gånger. Nu är vi regerande serievinner och cupmästare. Och de presterar igen och igen och igen. Och det är så imponerat över den mentala styrkan de har. Och så blir andra halvlek tuff. Vi klarar inte att få tag i ballen. Vi blir väldigt lave. Vi önskar ju att ha ball mycket, mycket mer. Men vi klarar inte. Och till slut så blir det ju bara en kamp om att hålla sig föran, och det gör vi på ett ganska bra sätt. De har väl en väldigt stor chans, och så var det väl en straffsituation på slutet där, men overall otroligt nöjd med mycket av prestation, även om vi självklart önskar att styra med.
Den här titeln för dig personligen, vad betyder den för dig?
Det betyder mycket. Titlar betyder allt i fotboll. Så det är klart, det förlusten i första omgång nu 3-0 betyder ingenting längre. Det här är ju, alltså det är 100 gånger större. Det är titlar vi jobbar med. Nu har jag varit i Sverige i 2,5 år och vunnit allt som kan vinnas. Och det känns fantastiskt. Men det är ju spelarna som gör det. Vi i Mjällby så har vi helt otroligt bra spelare. Vi har ett otroligt bra ledarteam. Men jag tror folk glömmer någon gång hur bra spelare vi faktiskt har.
Blev du orolig där? Victor Gustafsson gick ju ner på 10 man mot slutet, för Victor Gustafsson drog Nikola Vasic i håret och fick rött kort. Han, du blev orolig för att shit, nu tappar vi det?
Nej, det var väl värre för... Alltså, jag tänkte det var bara en liten situation kvar där, så att vi ska försvara ett par inlägg med 10 man, det må vi klara. Men visst han har gjort det, så är det ju en dum ting att göra. Det kändes ganska tryggt. Selv om det där i tvällingen där, den var tuff, då hoppade hjärtat ett slag.
Alltså Larsson sa att han i första halvlek så var han förbannad att ni inte gav bollen till Elliot Stroud mer, för han tyckte han såg så het ut. Ja, vad säger du om hans insats idag?
Elliot är otrolig, och det jag ser folk för att prata om att det andra spelar sig bäst i allsvenskan. Det är ju bara tull. Folk måste sluta tulla med det. Elliot är helt suverän. Nu ska han till VM. Selvfølgelig ska han till VM. Och jag har sagt det förr, jag hoppas han går rätt i en topp 5-liga, inte att han går via Championship eller Belgien eller sånt. Han är helt otrolig, och han har lagt till en mot enfärdigheten i sitt spel. Så Elliot är helt otrolig, och han har gjort allt det här själv. Elliot är inte en spelare som är coachar så mycket. Elliot är så självdriven att du bara lar han göra, och han är så smart och han jobbar så hårt. Han är ett förebild för alla svenska fotbollsspelare.
Stort tack och stort grattis. Ja, där hör ni studion. Tull är det bara om man säger att någon annan än Elliot Stroud är bäst i allsvenskan.
Ja, det var ingen liten hyllning från Mjällby-tränaren till Elliot Stroud. Vad säger ni?
Nej, men det är ju å andra sidan, vilken tränare backar inte sin spelare. Sen har han ju naturligtvis en poäng att Elliot Stroud är, om inte bäst, så en av de två, tre bästa som är i Allsvenskan, och att han ska till VM. Och,
självklart ska han till VM.
Ja, och att han ska till en topp 5-liga. Han har liksom hoppat över det där steget. Det har ju absolut en poäng i. Och att de, sen tycker jag det blir lite löjligt när han säger att folk inte uppskattar hur bra spelare Mjällby har. Vi har ju inte gjort annat än pratat om hur bra, vad ska de ha av oss? Vi har ju bara hyllat dem och hyllat dem och hyllat dem och hyllat dem.
75 poäng. Ja. Det kommer aldrig mer.
Nej, precis. Jag menar, förra säsongen när ni hade det var ju inget annat än hyllning av spelare och av dem. Så att, nej, det är otroligt imponerande. Det går inte att komma ifrån.
Och vi förstår ju nu också vad Hasse Larsson menade. Det är som om man ringer och säger, ska vi ta en öl? Så blir det 4 eller kanske 5-6. Ja, här fick vi att, svart på vitt att det var
4 och det kändes som att det kunde glida till 5 och han tänkte redan en timme till.
Ja.
Men de som har spelat kommer ju bara köra rehab. Det är klart de kan cykla av sig de ölen.
Öl är ju också väldigt bra återhämtningsgrej om man bortsåg från att det är vätskedrivande.
Ja, du tänker den lilla detaljen. Ja. Ja. Hörrni, vi kopplar upp. Jens Fjällström ska snacka lite om det som komma skall kommande omgången, den 8:e i Allsvenskan för säsongen.
Men jag vill snacka lite öl först.
Ja, men exakt. Det är därför tänker vi vill ha in dig väldigt fort här. Bevittnade du cupfinalen? Kollade du på den?
Ja, bara slutet faktiskt. Jag har suttit i bil och kört över till för Olof Lund, kända jaktmarker över på Österlensidan. Så jag kan meddela blå himmel och Österlen är fin. Men på det här tal om öl och sånt där. Vi brukade säga en sak på tiden jag spelade. Och det var en öl, ingen öl. Två öl är en öl. Tre öl, man vill någonting mer.
Ja, visdomsord från Jens Fjällström. Det ligger väl något
att,
i det.
Skillnaden var att det de pratade om, det var backar då, öl. Det var inte bara en öl.
Precis. Ja, häftigt ändå Jens med Bjelvi. Du har ju sett dem på de allsvenska arenorna och ja, man får väl säga att de har rest sig efter den där käftsmällen i omgång 1 och 2.
Ja, verkligen. Och vi visar ju också, tycker jag, liksom att naturgräs är en annan sak att möta Bayern på, och nu hade de lärt sig av den läxan där. Men jag har ju hyllningarna till Elliot Stroud, jag kan ju inte annat än att ställa mig i kön. För jag tycker det är jäkligt häftigt med ödmjuka spelare som samtidigt levererar på en kolossalt hög nivå. Och den fart som Elliot Stroud har är internationell. Den tempoväxling han har är av internationell klass. När han tar sig an en mot en och utmanar, och alla vet vad som kommer att hända sen. Han drar till med den där vänsterfoten. Det är också på en väldigt, väldigt hög nivå. Så att det blir jättekul att han får var med om det här VM:et och kanske få visa sig några minuter också. Och det är klart att Carl Marius Axum säger att han ska till en topp 5-liga. För det vet ju Carl Marius likväl som Hasse Larsson, att det är där de stora pengarna finns. Så de vill ju inte sälja honom till någon annan liga än där de får mest betalt. Så de är smarta försäljare.
Ja, jag minns när vi kommenterade matchen Malmö-Mjällby och du så här storögt kollade till på mig efter typ 7 minuter och sen krokade i då om Elliot Stroud. Det var väl typ hans andra rush när han hade lekstuga på kanten. Och, det känns som att han har växlat upp den senaste månaden, och så säger man att det ser ut som att han har bestämt sig, han har matchen. Men han har ju nästan alltid matchen. Han är bara på den nivån.
Ja, men liksom en som kan när han vill, om man uttrycker det som så. Och jag håller med Hasse Larsson, ge honom bollen så mycket som möjligt. Herregud, nu ringer min fru här. Det är då man får avböja, får jag trycka då. Jo, men vi hade ju känslan då på Eleda-stadion där, när varje gång han fick bollen, så det första han gör är att ta sig an sin motståndare. Det är liksom inte bara fundera på vad kan jag hitta för passningsväg eller hur kan jag kombinera mig fram, utan är han ensam med sin motståndare så vet han om att sticker han emot kortlinjen där så kommer inte du att hinna med. Och dessutom har kvalitet i leveransen därefter. Sådär. Så det är coolt alltså. Häftig match när de möter Häcken för övrigt. Liksom. Gustav Lindgren där som ju är i strålande form och tycker jag kanske är en av allsvenskans vassaste nior. Får se om du håller med mig om det här, Axén. Men just en forward som nästan uteslutande löper nu vertikalt vet jag upp så där. Men om man tänker sig att man kan gå på snedden eller man kan löpa rakt. Han löper band med bara spikrakt. Och han är vindsnabb i de här djupledslöpningarna. Så det ska bli jättespännande att se hur Mjällbys backlinje kommer att klara av Gustav Lindgren.
Du, Jens, är det där du kommer befinna dig i helgen? Jag tänker på matchen då, Mjällby-Häcken. Eller vart hittar vi dig?
En del av mig kommer att vara där. Och en del av mig kommer nog vara Djurgården Sirius också. För det tycker jag är en jäkligt häftig match också. Två formstarka lag och som borde liksom passa och möta varandra. Men jag är faktiskt på Tre Arena för att se hur Hammarby kommer att repa sig och framförallt för att se om MFF kan få till sitt försvarsspel. För att de liksom gör två stycken offensiva prestationer i match mot Mjällby och mot Häcken som är på bra nivå som liksom ska kunna räcka till att vinna matcher. Men att man liksom har släppt in 9 mål på de 4 senaste matcherna är ju liksom ett underbetyg. Och det blir oerhört intressant att se hur Ramirez får ihop, eller om man får ihop MFFs försvarsspel så att det kan duga till en seger.
Ja, man har redan 3-2 förluster, Malmö FF. Det ska ju inte hända. Alltså när Malmö är 2 mål, då ska det vara, då vet man att det är 3 poäng. Så de har ju problem med försvarsspelet. Vi ska prata lite om det på den matchen faktiskt. För att det är en ostbricka av olika sätt att släppa in också. Det är inte bara ett sätt, utan det är på flera sätt som det känns. Så avsaknaden av Pontus Jansson är enorm, skulle jag säga. Så det blir intressant att se den matchen nu, hur Hammarby svarar upp efter den här förlusten och som Malmö sätter. Så det blir ju, det är många matcher den här omgången som är väldigt, väldigt
den
bra.
Den här också?
Ja, men väldigt, väldigt bra. Jag har ju svårt att välja ut matcher jämt i allsvenskan, men som du säger, den där matchen är enormt viktig alltså.
Ja, och man vet, ja, det vet man inte alltid kvaliteten på matcherna, men jag tycker Göteborgs derbyt, ångestmatchen, Örgryte, Blåvitt. Jag menar, vem trodde efter fjolårssäsongen att Örgryte och Blåvitt skulle mötas i den här kampen? Att Örgryte ligger där nere, det var ju sin sak. Men Blåvitt, nej, det är mycket ångest i det derbyt.
Det känns som att det blir nya nyheter och det händer grejer kring Blåvitt. Inte bara varje dag utan nästan varenda timme. Vad tänker du kring den här matchen? Även om du inte är där och jobbar då, Jens, men du har ju sett lagen och du känner ju av vibrationerna i Göteborg.
Ja, men det är väl mer det här att när det har gått som det har gått för IFK Göteborg så är det så lätt hänt att man som individ börja vilja skydda sig själv. Och när man vill skydda sig själv så är det lätt hänt att man börjar söka felen på andra ställen än hos en själv. Det vill säga, finns det någonstans där han där sköter sig inte, det är ju inte riktigt bra och det är inte riktigt bra. Det viktigaste för IFK Göteborg är ju liksom att alla mangrant rannsakar sig själva och kommer underfund med vad kan jag bidra med för att det ska vända även poängmässigt för deras del. Varje gång jag kliver in i rummet så ska jag fylla det med energi. Jag ska inte suga ut energi därifrån. Jag ska se till att mina medspelare blir bra, för då kommer du själv också bli bra. Liksom det mindsetet måste varje spelare ha, varje ledare ha i IFK Göteborg, och då kan det börja se ljusare ut poängmässigt för deras del också.
Lite rapporter, va? Ingenting är väl bekräftat än, men att scoutingverksamheten ska få tillökning i Blåvitt.
Ja, dels är det väl Thomas Borsam Andersson som ju vi vet har varit där fotbollsen, har skrivit nu till Aftonbladet som hade det, att han kliver in och stöttar upp David Vukovic kring scoutingen, och så även Kalle Björklund som väl är gammal Hammarby-spelare bland annat och som väl är i släkten Björklund som kliver in som scout.
Ja, intressant. Vi får intressant. Se. Men de går på gamla gubbar. Det är skönt, tycker jag.
Ledande fråga, men tydligast favorit att vinna kommande gång, det är väl ändå Gais hemma mot Degerfors nu när de har fått upp farten.
Det kan man tycka, men det är också en sån här typisk match. För om Gais tror att de är bra nu och går ut och bara myser, då har det blivit smälla förut. Så De måste vara samma fokusering och sådär. För de, förra året så hade de 8 poäng på 8 matcher. Nu har de 8 poäng på 7 matcher. Så de kan få en bättre start än vad de hade förra året. Så det är viktigt att de kör på. Men Degerfors är inget dåligt lag, ska jag vilja säga. Och de vill ju spela fotboll. Och Gamla Ullevi är ju superfin jämfört med deras egen plan.
Mm. Jens, vi ska snart runda av här. Blir det lite ledig fredag för dig? Eller klämdag för många? Men vi brukar ju jobba när alla andra är lediga. Hur ser det ut för dig?
Lite förberedelser inför söndag, men annars är ju jag nybliven morfar, och med mig hit över till Österlen har det följt med ett litet barnbarn med föräldrar, så jag ska vara världens coolaste morfar, tänkte jag, under del av de här dagarna. Det är väldigt mysigt att ha ett barnbarn, kan jag säga.
Ja, underbart, grattis till det igen, och ja, trevlig helg. Vi ses ute på arenorna.
Det gör vi.
Ja, vi hörs. Ha
det
gott
på er. Tjena.
Ja, det blir en ny sprakande omgång. Vi brukar ju säga det, men de avlöser varandra. Ja. Och det är ångest i ena matchen, och så är det kanske toppmatch i andra matchen, och så någonting däremellan.
Ja, jag brukar säga att det går inte att ta ut någon dålig match i Allsvenskan, för det gäller alltid någonting. Och, nej, men hur matchen blir, det är en sak, men inför grejerna, man kan tycka att
betydelsen.
BP,
ja, men som Västerås AIK nu, det går att snacka upp en halvtimme.
Västerås AIK är ju het. Ja. Men man kan alltid, jag kan plocka någon som kanske inte är lika.
Ja, vilken tar du bort då?
Nej, men det är kanske Halmstad. De känns ju helt, visst, Stuart Baxter.
Den går
men
på TV4. Ja, jättebra match.
Ja, kan jag nog.
Ja.
Ja,
jag kan inte sänka vår egen kanon.
Nej, ja.
Det är en kanonmatch, Ola.
Ja, det är en kanonmatch. Ja. Härligt. Mm. Jag är mest spänd på beskeden från England om det blir något straff mot Southampton. Så att vi tappar Axén. Det vore ju katastrof för de allsvenska sändningarna om Axén försvann och bara satsade på dart, bara beroende på detta.
Det var ju jobbiga nyheter för våra chefer här nu. Att behöva jobba imorgon när det är klämda och eventuellt hitta en ersättare till dig.
Ja, så är det.
Ja.
Eller så får jobba dubbelt.
Det kan bli chockartat.
Ja. Så är det.
Vad säger ni? Ska vi stänga ner butiken för idag? Och så gratulerar vi Mjällby återigen då, som är svensk cupmästare. Följ klubben, bollklubben. Framförallt finns där, poddar finns måndag till torsdag.
Ja, morgonklubben finns ju också.
Ja, verkligen. Och matchklubben.
Matchklubben, morgonklubben är väl
lite oklart när matchklubben kommer.
Nej, det är tisdagar, fredagar alltid. Och matchklubben är efter heta matcher. Så att du är väl med då och då i morgonklubben också.
Varje fredag.
Ja,
varje fredag.
Så att det är ett helt ekosystem av poddar.
Verkligen.
Kul.
Det snurrar konstant. Vi säger väl så då. Så hoppas vi att vi ses någonstans ute på arenorna i helgen.
Tjena! Hej.